Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till Psykologsnack. Alltså förra veckans avsnitt som handlade om prostitution var ju så himla intressant. Och vi har fått flera positiva kommentarer om avsnittet. Och vi hoppas ju att vi ska kunna spela in ytterligare ett avsnitt tillsammans med psykolog Josefin Karlsson från Stiftelsen Tusen Möjligheter. Men att då ha fokus på våld i nära relationer.
Det känns ju också som ett spännande avsnitt att göra, verkligen något viktigt.
Ja.
Men idag är det ju bara du och jag, Åsa. Och det kommer ju bli mysigt och kosligt det med.
Jaha, det kommer det.
Fast vi som sagt, ja, vi var lite dåligt humör båda två här på förmiddagen.
Ja.
Men nu så.
Nu har vi liksom vevat igång oss och känner oss, tror jag, men ändå ganska glada båda två.
Jag hoppas det.
Ja.
Ja.
Och idag har ju vi tänkt prata om ångest, eller det som kallas för generellt ångestsyndrom och som förkortas GAD.
Och vi har ju fått in en del funderingar från er lyssnare inför det här avsnittet via Instagram. Och jättekul att det var så många som var intresserade och nyfikna på det här med generellt ångestsyndrom. Och vi kommer försöka besvara era frågor under det här avsnittet då.
Precis. Och det här med GAD är ju något som vi båda har stött på. Både då vi har jobbat med i behandling i psykiatrin, men också under den period när vi jobbade med stressrelaterad ohälsa. Det finns ju en del överlapp mellan stresssymptom och symptom på GAD. Och det är inte heller helt ovanligt att personer med GAD kan utveckla utmattning och även då tvärtom.
Precis. Och i stort sett alla människor har ju någon gång i livet upplevt ångest och oro. Det är ju ångest är ju en naturlig del av den mänskliga existensen. Och det har ju vi också varit inne på i tidigare avsnitt, när vi pratade till exempel om paniksyndrom och social fobi. Så att oro kan ju vara liksom funktionellt till en viss grad, framförallt vid då problemlösning. Eller att det också gör att vi står mer förberedda inför olika uppgifter och utmaningar i livet, om vi kan känna viss oro ibland.
Sådär.
Kan göra oss lite mer handlingskraftiga.
Verkligen. Men här blir det ju problem om man liksom under en längre tid har upplevt en överdriven oro för flera vardagliga saker. Och samtidigt att man också då har en upplevelse av att oron inte går, eller att det är mycket svårt att kontrollera den. Och då kan det vara så att man bedöms uppfylla kriterier för generaliserat ångestsyndrom, det som då förkortas GAD. Och för att man ska få den diagnosen så krävs det också att man upplever flera kroppsliga symptom. Som till exempel att man känner sig trött, man är mer irriterad, man kan känna sig spänd i sina muskler. Och att oron påverkar livet på ett negativt sätt för en.
Precis. Och det är ju ungefär 1,5% av befolkningen som uppfyller diagnosen om man tittar liksom precis här och nu. Men det är ungefär 6% av befolkningen som uppfyller diagnosen någon gång i sitt liv. Och tyvärr, som det är med många andra psykiska problem eller diagnos och så är det ju en större andel kvinnor som får diagnosen GAD. Ungefär dubbelt så många kan man väl säga. Och ja, det är svårt att säga exakt varför det är så, men det verkar finnas en ökad sårbarhet hos kvinnor. Och många som lider av GAD rapporterar att ofta att det varit ängsliga väldigt länge. Mm. Att det är liksom, ja, någonting som de oftast har levt med under en lång tid.
Mm. Och man kan ju också se att en sak som skiljer GAD från andra typer av ångestsyndrom, det är den här svårigheten att hantera osäkerhet. Mm. Det kommer vi att återkomma till. Men det främsta kännetecknet för GAD är ändå den här överdrivna och okontrollerbara oron. Och som också då skiljer sig från den här vanliga oron som vi pratar om att alla kan uppleva.
Mm.
I då frekvens, alltså hur ofta den förekommer, i intensitet, hur stark den är. Och i varaktighet, alltså hur länge den håller i. Och som vi nämnde alldeles precis, men bara för att förtydliga, för att ytterligare särskilja ut den från den vanliga oron, är ju det här att man upplever att man inte kan kontrollera den och att den faktiskt påverkar ens liv och ens vardag i väldigt stor utsträckning, att man blir begränsad i sitt fungerande.
Mm. Precis, så det är framförallt det här oron då. Men vad är då oro, kan man ju fundera på. Men oro anses bestå av en kedja av tankar med negativt färgade känslomässigt innehåll. Oro kan beskrivas som en process som är framtidsorienterad och till sitt innehåll karaktäriseras av händelser vars utfall bäst beskrivs som osäkerhet.
Oh.
Att man är liksom, man tänker framåt och oroar sig för hur ska det gå, vad kommer att hända.
Mm.
Ibland pratar man ju om negativa tankar, man kanske mer som ett grubblande kring skuld och skam, och då är man kanske lite mer inne på depressiva tankegångar.
Mm. Och kanske lite att det handlar också mycket kanske om sånt som har varit då.
Ja.
Man blickar tillbaka.
Men precis, så det är en liten annat innehåll i den här typen av oro. Så.
Mm. Tänker också att innehållet i den här oron, det är ju inte så att den skiljer sig så särskilt mycket från vad personer utan en diagnos oroar sig för, utan vanliga teman för oron är ju att man oroar sig för familjen, för sina relationer, ekonomin, hälsa, sjukdom. Olika sådana saker, och som du var inne på då, relaterat till framtiden och det som komma skall.
Ja, men precis, och det är inte några så här knasiga liksom tankar som inte har någon verklighetsförankring, utan det är snarare att de blir så pass intensiva och varaktiga och okontrollerbara som skiljer sig.
Ja.
Men det är ju väldigt tröttsamt att ofta ha en stark oroskänsla och ångest. Och personer med GAD kan ju till och med få svårt att fokusera på exempelvis sitt arbete eller att vara helt närvarande i en diskussion. Det man har sett är att de här typen av besvären går ju också ut över inte bara en själv utan också över relationer. Det kan till och med påverka arbetsförmågan. Och det ökar också risken för andra typer av psykiska besvär som depressioner. Det kan leda till att man börjar självmedicinera, till exempel med alkohol.
Mm. Vilket kan vara skönt i stunden, som inte är hjälpsamt på lång sikt.
Man vill göra någonting för att hantera det här, som sagt. Oron som blir väldigt, väldigt påfrestande.
Mm. Och när vi oroar oss, och tänker också i likt med andra, när vi känner ångest också, så är det ju det autonoma nervsystemet, alltså det icke-viljestyrda nervsystemet som är aktivt, och en del i det som då kallas för det sympatiska systemet, som gör att vi ska vara lite på spänn och vara igång och vara förberedda och sådär. Så att det kan ju också göra att det kan komma en del kroppsliga obehag som egentligen då är funktionella och naturliga, men att det upplevs obehagligt i de här situationerna. Och därför är det också ganska vanligt att en person som har GAD, att till en början så kanske man söker hjälp via vårdcentralen för sina fysiska problem, eller att man har svårt att sova, att man känner sig spänd i kroppen, är orolig i magen. Mm. Och sådär, så att det blir ingången till att man får hjälp och att man kanske börjar nysta i det här och se att det finns en oro som ligger i grunden.
Just det. Ja, och oro kanske inte låter så himla farligt eller vad man ska säga. Men som sagt, gadd att ha den här generaliserade ångesten. Men det är ju en tuff diagnos som i sin tur också då, som jag var inne på, kan liksom leda till annan typ av psykiskt lidande. Och det har man också sett att många, ja men faktiskt nästan hälften och mer, som har en GAD-diagnos också lider av andra psykiska problem. Och där är det vanligt med andra ångestsyndrom som liksom social fobi, men också med depression. Men också, som vi var inne på precis i början där, att utmattning. Mm. Det är inte så konstigt, om man går runt och oroar sig så blir kroppen ganska trött till slut.
Mm.
Och hjärnan för den delen.
Och hjärnan. Och att saker kanske också tar längre tid att göra för att man oroar sig för att, ja, men att det ska bli rätt eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Och det är ju, ja, men ganska sällsynt att man bara blir bra av sig själv från GAD.
Mm.
Alltså oron kan ju såklart variera i grad. Men om man ser över tid så försvinner sällan den här oron av sig själv. Och därför är det viktigt att söka hjälp och att man heller inte då väntar för länge med det. Mm. För det finns ju hjälp att få.
Ja. Och för att få en ställd diagnos då, det var ju en av de frågorna som vi fick in. Så här, hur kan man då få en diagnos? Och det kan ju se lite olika ut. Men det kan vara bra att träffa en psykolog eller psykiatriker som kan genomföra en så kallad basutredning. Och det är bra för att kunna göra en, liksom en ordentlig differentialdiagnostisk bedömning. För det är viktigt att utesluta att det inte beror på någonting annat. Både andra psykiska problem, men också att utesluta liksom andra fysiska orsaker. Exempelvis kan hypotyreos ge upphov till liknande symptom. Och ja, så det är bra att man har någon typ av läkarkontakt också för att stämma av och se så att det inte är någon fysisk tillstånd som ger upphov till den här typen av symptom. Och ja, man kan ju även, liksom en allmänläkare kan ju också ställa den här diagnosen.
Mm.
Men vi tycker ju ändå på något vis att det är bra att man får en ordentlig basutredning när man ska ta emot en sån här diagnos för att kunna få rätt typ av hjälp såklart.
Mm. Eller att psykolog och allmänläkare på vårdcentralen tillsammans ibland gör bedömningen.
Precis. Mm. Ja, men det är ju jättebra. Då kan ju liksom allmänläkaren kanske stå för en del av de här, kika efter de här eventuella fysiska orsakerna, och en psykolog kan göra en ordentlig psykologisk bedömning.
Ja. Mm. Och om vi då ska titta rent lite mer så här formellt fyrkantigt på det här, vad som gäller då för att man ska få en diagnos, vilka kriterier som man ska anses uppfylla när man tittar i diagnosmanualen, diagnosbibeln, DSM-5, som man använder när man då ställer diagnoser, så är grunden för diagnos det vi har varit inne på, men för att vara tydliga så repeterar vi.
Ja.
Alltså en överdriven rädsla och oro inför ett antal olika händelser eller aktiviteter flertalet dagar under minst 6 månader. Och också svårigheter att kontrollera sin oro.
Mm. Och sen utöver det då, så ska minst 3 av följande 6 delsymptom finnas. Och det kan antingen vara det här med att man känner sig rastlös, uppskruvad, helspänn. Eller att man upplever att man blir väldigt lätt uttröttad. Koncentrationssvårigheter. Men också det här med irritabilitet. Muskelspändhet. Eller sömnstörning, alltså att man har kanske svårt att somna, eller man har väldigt täta uppvaknanden, eller man helt enkelt har en otillfredsställande sömn.
Mm.
Och såklart att det här ska orsaka en signifikant lidande eller försämrad funktionsnivå. Och det är ju en sån här klassisk som finns med egentligen alla diagnoser när man tittar i DSM-5, att ja, men visst, man kan ha viss problem med oro, men blir inte begränsande. Eller det
kanske inte påverkar mig så himla mycket.
Nej, men precis. Mm. Då uppfyller man sällan, eller då uppfyller man inte kriterierna för någon diagnos.
Mm. Så det var liksom den lite torra och fyrkantiga definitionen, men ändå
rakt
bra.
Rakt upp och ner.
Ja, rakt upp och ner. Men sen kan man ju också då fundera lite kring, och som många brukar undra, som man kan träffa då när man träffar en person i behandling, att men varför drabbas jag av det här? Varför utvecklar man GAD? Och precis som med andra ångestsyndrom så vet man att det finns en genetisk nervlig komponent som till viss del kan ligga bakom. Men att det också ofta även finns då en miljömässig faktor. Och det är få människor med GAD som kan säga att så här, men oron den startade precis när det här hände eller den här dagen. Men många brukar kunna känna igen sig i att ja, men de här problemen och oron det startade kanske ja, men senare delen av tonåren eller de här tidiga vuxenåren. Alltså i samband med, man kan väl säga lite så här stressfulla livsomständigheter när det sker förändringar i livet.
Ja. Sen har man ju också försökt titta på, så här, kan man se att det finns någon skillnad i hjärnans strukturer eller aktiviteter som kan förklara någonting kring orsaken eller uppkomsten av GAD. Och när man tittar på amygdala då, som är en liten struktur djupt in i hjärnan. Man brukar kalla det för att det är hjärnans kontrollcentrum för rädsla. Så har man sett en förhöjd grundnivå och en förhöjd reaktivitet för stimuli, oavsett kvalitet, sammanhängande med effekter i emotionell hantering. Mm. Så man har liksom sett att det är något litet som skiljer sig i ja, vad som händer där inne i rädslans centrum, eller om man ska säga.
Mm.
Att den är lite mer reaktiv än om man jämför med en kontrollgrupp då, som inte uppfyller kriterierna för en GAD.
Mm. Och sen finns det ju också, det är ju väldigt spännande om man tittar, tänker jag, på det här fysiologiska förklaringsmodellen. Mm. Det är alltid spännande, men det finns ju också flera psykologiska förklaringar eller teorier.
Mm.
Där man försöker förklara uppkomsten och även då det här vidmakthållandet av oron i samband med GAD. Bland annat så finns det en teori som bygger på att oron fyller en undvikande funktion. Alltså att man använder oron som en ineffektiv problemlösningsstrategi. Genom att man trycker undan negativa tankar och inre bilder genom att oroa sig för andra saker, så stärks det här undvikandet, att man inte vill tänka på det här jobbiga.
Mm.
Och en annan teori är, där har man betonat betydelsen, som vi också har varit inne lite på där, att inte kunna tolerera osäkerhet.
Mm.
Och det kommer vi också fokusera mer på, som sagt, när vi pratar om behandling.
Mm. Precis, det är vissa som uttala sig, har jag hört bland patienter sådär, att de är allergiska mot osäkerhet.
Ja,
att de får en sån stark reaktion mot det.
Mm.
Det finns ju väldigt bra behandling att få om man har GAD. Och behandlingen kan antingen ske med psykologisk behandling, då KBT, eller också då med medicinsk behandling. Men en kombination är ganska vanligt också, att man både får psykologisk behandling, men också att man kompletterar med någon typ av medicinsk behandling.
Mm. Och i det man då kallar metaanalyser av studier av psykologisk behandling vid GAD, så visar det just att kognitiv beteendeterapi, KBT, är effektivt jämfört med ventilista eller annan rutinbehandling.
Mm.
Och då såg man också att totalt 50% av de som fullföljde behandlingen, respektive 40% av de som påbörjade behandlingen i kontrollerade studier, uppnådde en god funktion och fick bra effekt av behandlingen.
Mm. Så det är ändå bra. Sen är det ju såklart, som med mycket psykologisk behandling, så är det ju alltid några som inte kanske får önskad effekt, som kanske blir lite förbättrade, men inte blir liksom fullt fria från GAD, kanske fortfarande uppfyller kriterierna för det.
Mm.
Men nu tänkte vi att vi ska berätta lite mer om en specifik då psykologisk behandlingsmetod som visat på väldigt goda resultat och är baserad på boken Cognitive Behavioral Treatment for GAD. Och den är skriven av Michael G. Dugas och Melissa Robichaud.
Enkla namn att uttala.
Älskar det här när man ska säga namn, men... Melissa Robichaud.
Mm. Ja, det lät bra tycker jag.
Ja, vad bra, tack. Ja.
Och inför det här avsnittet när vi har research... Ja, nu kan inte jag prata heller. När vi har gjort lite research här, så har vi tagit hjälp av en hemsida som heter kbtiprimärvården.se. Den är väldigt bra.
Mm.
Där finns ju sammanfattat behandlingsmanualer för flera olika psykiatriska diagnoser. Så den kan vi ju verkligen rekommendera om man vill kika in på
finns bra material. Den är verkligen toppen.
Ja.
Att vända sig till som behandlare, men kanske om också man vill ha lite mer info som patient.
Absolut.
Det finns en modell som utgår från teorin om svårigheter att kunna tolerera osäkerhet, som vi var inne på. I modellen förklaras hur oron triggas och sedan hur den då vidmakthålls. Och modellen visar hur en kedja symptom kan sättas igång i en specifik situation. Och den här kedjan startar med att något, oftast en händelse eller ett minne, leder till frågan tänk om.
Mm.
Då blir det här framtids liksom oron, tänk om. Och exempel på utlösande situationer är att ha ett svårt möte med en annan person, att läsa en tidningsartikel, att titta på nyheterna, eller om man känner en förändring i kroppen.
Mm.
Tänk om det är något fel på mig.
Ja.
Mm.
Och den här då, tänk om frågan, tänk om tanken, den leder ju sen ofta till fler sådana liknande tankar. Alltså det som kallas oro.
Mm.
Och ett exempel på det kan vara att om det är relaterat till jobb. Ja, men tänk om jag inte får det här jobbet förlängt. Och jag kommer inte ha råd att betala räkningarna. Och då kommer jag ju få ta av alla mina besparingar. Jag kommer inte ha några pengar kvar. Kommer jag behöva sälja min bil. Och jag kommer kanske inte kunna bo kvar i min lägenhet. Så att det är bara... Eskalerar den här kedjan av oro och orostankar.
Mm. Jag känner lite tryck över bröstet bara av den här
tankefrekvensen
där. Och ångest är ju ofta en konsekvens av oro som då kan uppstå då efter den här typen av tankar som du beskriver. Och ångesten kan då bestå av kroppsliga eller psykologiska psykologiska symptom. Och kroppsliga symptom kan ju vara muskelspänning, trötthet, medan psykologiska symptom till exempel kan vara att man blir väldigt irriterad och får svårt att koncentrera sig.
Mm. Så man kan säga att ångest är en känsla och oro är då den här tanken om, som vi nu har sagt många gånger, framtida händelser.
Mm. Och den sista delen i den här modellen lyfter vilka långsiktiga konsekvenser som oron leder till. Det vill säga att oron kommer allt oftare och sitter i under längre tid, vilket i sin tur gör att man blir mer matt och trött och att det får en negativ påverkan på ens liv.
Mm. Och i behandling, när man pratar om oro, så brukar man skilja mellan två olika typer. Man brukar ha dels då det man kallar typ 1-oro, som är oro över aktuella problem, och typ 2-oro, som är en oro över mer hypotetiska situationer. Och när man då går i en behandling för GAD så får man lära sig att identifiera vilken typ av oro som man upplever. Det här kan ju skifta, ofta kan man ju ha båda typerna.
Mm.
Och sen också att man får lära sig olika strategier och verktyg för hur man kan hantera oron på olika sätt.
Precis, och för att få då lite koll på vad är det för typ av oro jag har och hur ofta och sådär, så är ett första steg att man får registrera sin oro i en så kallad orosdagbok. Och då skriver man då i dagboken vad man oroar sig för, hur mycket ångest oron väcker och om det är just en typ 1 eller typ 2 oro.
Mm. Så det handlar mycket om att få den här medvetenheten som, tänker jag, i all behandling är så här ett viktigt första steg för att man sen ska kunna göra förändringar.
Mm.
Och när man då tittar igenom sin orosdagbok, kanske själv men ofta om man går i behandling gör man det tillsammans med sin psykolog, så brukar man bland annat då kunna identifiera olika orosteman och det man kallar oroskedjor. Alltså som vi var inne på, när ett orostema triggar till ett annat så kan det bli en sån här kedja. Och den kan ju vara ibland bara ett par minuter, men ibland kan det här sitta i flera timmar. Och viktigt att säga är ju att i en behandling så handlar det inte om att ta bort oron, för det är ju nästan omöjligt, utan att göra den hanterbar så att den inte tar över hela ens liv.
Mm. Ja, precis. Att ta bort oro skulle ju vara problematiskt.
Ja.
Om man tänker över den funktion som den ändå har.
Ja.
Men som sagt, gör den hanterbar.
Mm.
I orosdagboken kan man också se att oron kan handla om både aktuella problem och hypotetiska situationer som vi var inne på. Till exempel så kan man vara orolig för kronisk smärta som är kanske just faktiskt ett aktuellt problem. Någonting som man lever med här och nu. Och samtidigt kanske man oroar sig över att smärtan är ett tecken på en allvarlig sjukdom. Mm. Det blir lite det här med att tänka om och sådär. Och då är det med en hypotetisk situation. Den kroniska smärtan är faktisk. Man kanske har den och lever med den. Men att det här skulle vara en allvarlig sjukdom är hypotetiskt.
Mm. Mm. Och jag tänker också att alla vi människor ogillar väl osäkerhet mer eller mindre. De flesta av oss tror jag ändå brukar tycka om att i någon mån veta lite vad som ska hända.
Mm.
Men när man då pratar om det här, om intolerans för osäkerhet, så kan man tänka att det kan ses som liksom orons bensin. Eller ja, men som du var inne på, sa tidigare där Sandra, alltså som en psykologisk allergi.
Mm.
Så ju mer man då är intolerant mot osäkerhet, desto större är ju sannolikheten för att man ska ställa sig just den här frågan, tänk om, som sen leder då till oro. Och om man då fortsätter att jämföra det här med allergi, så om man tänker människor som har allergi, så kan ju de få en stark reaktion, även om en liten mängd av det här ämnet som de är allergiska mot. Och ja, men till exempel, nu är ju våren snart här, och jag läste faktiskt att en del har redan börjat känna av pollen.
Mm.
Så är man till exempel då allergisk mot pollen, så kan det ju vara så att man börjar nysa eller hosta. Man blir liksom rinnig och röd och kliig i ögonen. Och, så även fast det inte är så mycket pollen i luften. Och på samma sätt är det då för en person som är intolerant för osäkerhet. Alltså det krävs inte så mycket osäkerhet för att det faktiskt ska leda till en stark reaktion av oro och ångest.
Just det. Mm. Ja, en person kan ju exempelvis då som är intolerant för osäkerhet börja oroa sig mycket för flygplanet de reser med ska störta, även om det är en mycket liten risk för att det ska inträffa. Och då kan vi fundera på hur kan man då bli mer tolerant för den här osäkerheten? Och egentligen så finns det ju bara två sätt att bemöta intolerans av osäkerhet. Och det första är ju att antingen liksom öka säkerheten eller genom att öka toleransen för osäkerhet.
Mm. När man då oroar sig väldigt mycket, så är det kanske det vanligaste att man i alla fall i början försöker öka säkerheten genom att använda sig av olika undvikande och närmande strategier.
Mm.
Vilket inte är så konstigt, eftersom att det ofta på kort sikt minskar oron och ger ett större lugn.
Mm. Alltså där kan ju jag komma, apropå rädd för att planet ska störta. Så där har jag ju själv försökt då öka, vad man ska säga, säkerheten. Nu ska inte jag säga att jag uppfyller kriterierna för GAD, för det gör jag inte. Men jag kan känna en väldigt stark oro när jag flyger.
Ja.
Och då har ju jag liksom vissa saker som jag har gjort. Exempelvis har jag hört att vissa ställen i flygplanet är säkrare än andra.
Mm.
Vilket jag vet rent. Liksom så att det, nej, störtar planet så dör vi alla. Men, och sen har jag också på något sätt försökt öka säkerheten genom att endast flyga med vissa bolag som jag tycker verkar mer seriösa.
Mm.
Och ja, lite sådana saker. Att jag försöker liksom, ja, på något vis intala mig själv i alla fall att jag ökar säkerheten. Det är inte alltid det kanske stämmer i verkligheten, men...
Jag måste säga att jag tycker att jag känner mig igen mig själv i det där.
Mm.
Med åren har min liksom oro inför att flyga.
Mm.
Nu vågar man ju knappt säga att man flyger ibland.
Nej, nu är det av andra skäl.
Av andra skäl. Men när jag väl då gör det,
ja,
så har oron växt från att jag var en sån som tyckte det var så här superhärligt.
Ja.
Och bara, åh, vad härligt. Till att jag nu oroar mig innan för en massa olika saker.
Ja. Mm. Alltså det där är ju faktiskt en personlig fördel som jag ser också med det här med miljötänket, är ju att nu på jobbet när de frågar mig om jag kan flyga, så säger jag, nej men helst inte. Nej, är det av miljöskäl? Ja. Det är av miljöskäl. Jag tycker inte att det är okej. Och det tycker jag inte heller.
Ja.
Men det är ju också för att jag känner, gud vad skönt att slippa. För då behöver jag inte bli sådär orolig.
Mm.
Men problemet med de här strategierna är att de tar väldigt mycket kraft och energi. Plus att vi inte kan bli 100% säkra på någonting egentligen.
Nej.
Vi kan inte vara säkra på att vi kommer vara friska i framtiden bara för att vi är det här och nu. Eller att vi alltid kommer ha ett jobb, eller att alla våra relationer alltid kommer vara bra.
Gud, jag bara känner en liten oro triggas i mig när jag tänker på det.
Ja, och det är ju någonting vi får leva med. Mm. Den här osäkerheten. Mm. För oavsett hur noggrant vi planerar våra liv så uppstår det ju ofta något oväntat.
Ja.
Men om det nu inte är möjligt att alltid vara helt säker, vad kan man då göra? Vad är andra alternativet?
Vad kan man då göra? Jag bara fnissar lite inom mig själv när du berättade om det. Jag bara lät så här pedagogiskt. Jag bara, Fast jag bara kände ändå oro. Vad jobbigt att man inte kan veta allt. Men så är det ju.
Ja, det är ju det.
Och det får man ju leva med.
Mm.
Ja, men vad kan man då göra? Det bästa sättet när man då vill förändra en tanke, och oron är ju tankar, det är att förändra beteendet. Så att genom att, ja, men man kan säga att man börjar lite så här experimentera med sina beteenden och att agera som om man tolererar osäkerhet, så kan man börja ändra sina tankar och även då sina föreställningar om det här med osäkerhet. Och ett bra sätt att börja är faktiskt att ställa sig frågan, om jag var tolerant för osäkerhet, ja, men vad skulle jag då göra i den här situationen?
Mm.
Vad skulle du göra när du ska ut och resa då?
Nej, men då skulle jag ju sagt att jag gör det helst inte för miljöskäl. Men sen skulle jag säga, ja, fast okej, nu är det så situationen ser ut. Hade jag haft tolerans för osäkerhet så skulle jag bara säga, ja, vi gör så.
Ja.
Och så skulle jag ha flygit, vilket jag måste säga att jag faktiskt gör. När det verkligen är så att det går inte att åka tåg, nej, men då tackar jag inte nej.
Nej.
Utan då gör jag det. Då försöker jag tänka, hur skulle en annan professionell person agera som är kanske tolerant?
Mm.
Och så åker jag. Men syftet med att experimentera med sina beteenden är alltså att hitta nya sätt att hantera osäkerhet. Och då kan det vara bra att man börjar med lite lättare situation och sen ökar svårighetsgraden till situation och där det upplevs större osäkerhet och då som leder till mer obehag och ångest.
Mm.
Och ett beteendeexperiment kan ju till exempel vara att skicka mejl utan att läsa igenom det eller kontrollera stavfel, att fatta ett beslut utan att be andra om råd och försäkringar och
det skulle jag kunna träna på.
Vad sa du?
Det skulle jag kunna träna på. Det beror för sig vad det handlar om, men.
Mm, ja, men verkligen, ja, den är också svår. Eller till exempel gå till en restaurang eller se en film på bio utan att läsa liksom recensionen innan. Och det är också någonting att träna på, ja. Framförallt om man ska bjuda med sig andra.
Ja.
Alltså Sandra, du får ta ansvar för vart ska vi gå ut på fredag? Det kan vara tufft.
Men här återigen så kanske det då handlar om, det kanske inte är något du egentligen behöver träna på.
Nej.
Kanske inte egentligen jag heller då, eftersom att vår oro begränsar ju inte oss.
Nej.
Den finns där lite ibland och då är den hanterbar och okej.
Precis.
Men har man den här överdrivna oron så är det här ju ändå tips på så här bra saker som man kan börja med. Som de kan ju kännas jobbiga men som ändå kanske känns hanterbara att våga sig testa på och experimentera lite
grann. Ja, men precis.
Mm. Och jag tycker också att vi faktiskt kan upprepa oss här. För det här brukar vi återkomma ofta till när du och jag pratar om att experimentera med beteenden, att förändra sina beteenden. Mm. Det är ju att vara beredd på att men det kommer vara jobbigt på kort sikt när du tränar på att ändra ditt beteende. Det kommer den här psykologiska träningsverken.
Ja.
Men också det här att, och det pratade vi om när vi hade Martin Oskarsson här och pratade nyårsluften, det här om att inte vänta på motivationen, utan för då kan man få vänta väldigt länge, utan att man kan se motivation som en konsekvens av sitt beteende. Så att man börjar med beteendet och sen kommer motivationen.
Verkligen. Forskning har också visat att personer med generaliserad oro skiljer sig från personer med måttlig oro på så sätt att de tror att oro är en användbar strategi. Så ju mer man tror att oro är något nödvändigt, desto mer kommer man att oroa sig. Vi fortsätter alltså att göra sånt som vi tror är hjälpsamt.
Och sen, det här har vi ju sagt, men det kanske också är bra att upprepa lite att det finns alltid tillfällen och situationer där det kan vara bra och nyttigt att oroa sig. Så att där behöver man återigen komma ihåg att oroa sig någon gång ibland. Det är inget att oroa sig över.
Meta-oron
där. Ja, eller hur? Men däremot att om det börjar bli överdrivet mycket. Så.
Man kan ju behöva ifrågasätta sin oro och fundera kring om mindre oro skulle påverka ens liv negativt eller positivt. Till exempel kan vi ha ett antagande om att oro hjälper mig att lösa problem, medan i själva verket får oron oss snarare att se på vilket sätt lösningar kan gå fel och kan därför då faktiskt försvåra problemlösning, och framförallt att det tar mycket mer tid, energi och man faktiskt kanske inte riktigt kommer till skott med att ta hand om det här problemet.
Nej. Och ett annat vanligt antagande är ju att oro det kan förhindra negativa livshändelser.
Mm.
Men en sak som då är problematisk med just det här antagandet är att man då bara fokuserar på sånt som bekräftar ens egen teori. Man kanske oroar sig för att gå på en middag och tror att om jag oroar mig innan så kommer jag bli en trevligare middagsgäst, för jag har liksom förutsett allt som kanske kan hända och så. Men risken är ju då att man aldrig får veta hur det skulle ha gått om man hade oroat sig mindre. Mm. Det hade faktiskt kanske gått precis lika bra.
Eller bättre.
Eller bättre utan den här oron.
Kanske hade varit lite mer utvilad då om man inte hade gått.
Ja, liksom avslappnad. Mm.
Och det där blir ju nästan lite som ett magiskt tänkande.
Mm.
Att om jag oroar mig för det här så kommer det inte inträffa.
Mm.
Och det är inte helt ovanligt heller.
Mm.
Och ett sista exempel på ett vanligt antagande om oro är att oro är ett positivt personlighetsdrag som visar att jag bryr mig, jag är omtänksam. Men i själva verket är det så att de flesta personerna med generaliserad oro känner någon som bryr sig lika mycket om sina anhöriga som de själva gör, utan att vara personer som överdrivas eller som oroar sig överdrivet mycket.
Mm. Att där kan man också fundera, finns det andra sätt då som man kan visa att man bryr sig om någon som inte är just att man oroar sig för personen? Negativ problemorientering är en faktor som också bidrar till överdriven oro och stör förmågan att då på ett effektivt sätt lösa problem. Och problemorientering, det handlar helt enkelt om hur vi ser på problem och hur vi ser på oss själva som problemlösare.
Forskning visar att personer som oroar sig överdrivet mycket har precis lika bra problemlösningsfärdigheter som personer som oroar sig mindre. Men samtidigt har personer som oroar sig överdrivet mycket ofta en negativ problemorientering. Och det här innebär att man har negativa inställningar och antaganden om problem och problemlösning. Så personer som har negativ problemorientering tenderar ofta att se problem som väldigt hotfulla. Och att de också tvivlar väldigt mycket på sin förmåga att lösa problem. Och att tro att problemlösning inte kommer att fungera oavsett vad de gör.
Men det finns ju några strategier som man kan testa att använda för att få en bättre problemorientering.
Mm.
Och det är det första, att man kan försöka upptäcka problemen innan det är för sent. För ofta startar ju problem som just små problem. Och det är när man då ignorerar dem som de sen börjar växa och bli mer allvarliga och komplexa. Och men kanske också mer utmanande att då lösa. Men också att man behöver träna på att betrakta problem som en normal del av livet. För alla kommer vi ha problem ibland. Och att behöva hantera problem, det är faktiskt helt normalt och en oundviklig del i våra liv.
Ja, men precis. Men ibland kan man ju verkligen känna att det verkar som att vissa människor inte har några problem. Men det här beror ju troligen just på det. Att de hanterar de här problemen snabbt och effektivt. Och när man just gör så som du beskriver, att man ser problemen som en normal del av livet, så blir det ju lättare att också försöka fokusera på att lösa dem.
Och om vi då går tillbaka lite till det här som vi pratade om för en stund sedan, kring det här att oron kan delas in i två typer av oro. Typ 1 som då handlade om oron över aktuella problem, och typ 2 som var den här oron över hypotetiska situationer. Så är det man kallar problemlösning, det är ett verktyg som kan användas för att hantera den här oron över aktuella problem, alltså typ 1-oro.
Mm. Och målet med strukturerad problemlösning är att lära sig en metod för att lösa problem som kan användas om eller snarare när det uppstår problem.
Mm. Och problemlösning kan vi ju alla, alltså den här strukturerade problemlösningen kan vi ju ha nytta av. Även om vi inte har
GAD. Absolut.
Det är väldigt bra.
Ja. Och även det här, att bara det här tankesättet, tänker jag, att att det här, tänka på det som en naturlig del.
Mm.
Att säga, men det är problem och försöka ta tag i dem ganska snabbt. Det tror jag också är någonting som är hjälpsamt för de allra flesta.
Ja. Mm. Men vi kan ju i lite korta drag kanske gå igenom vad den här strukturerade problemlösningen går ut på, vilka steg som finns med där.
Mm.
För det första steget är ju att man behöver definiera problemet så att man vet vad handlar det här om, vad är det jag ska försöka lösa. Att man där också försöker vara ganska tydlig och konkret, och hur ser den här situationen ut och hur skulle jag vilja att den här situationen såg ut. Och kanske också se, men finns det några hinder, eller när ska jag liksom ha hittat en lösning eller något målet med det här.
Mm. Precis, och sen är ju steg två att lista möjliga lösningar. Och det här är ju, ja, men det brukar kallas för brainstorming-steget. Och här gäller det att komma på så många potentiella lösningar som möjligt, eftersom att det här ökar möjligheten att finna en fungerande lösning. Så att man kan ju sikta på att försöka komma på ganska många, 10-15 lösningar för varje problem.
Mm.
Och för att få liksom göra det här så på ett effektivt sätt som möjligt, så är det bra att vänta med att börja liksom bedöma de här lösningarna. Utan bara slänga upp det man tänker på, hur skulle jag kunna lösa det här?
Mm.
Och inte sitta och fundera, men vänta nu, hur realistiskt är det här? Utan upp med det bara. Och att man sen då skriver upp alla de här. Och komma på så många olika slags lösningar som möjligt helt enkelt.
Mm, mm. Och sen i nästa steg att man då väljer en lösning. Att man går igenom den här listan med möjliga lösningar och försöker hitta, men vilken är bäst? Och sen är det ju viktigt såklart att påminna sig om, men det finns kanske inte någon som är den perfekta lösningen. Utan man kan ju gå igenom de här olika alternativen och ställa sig själv frågan, ja, men kommer den här lösningen att lösa mitt problem? Och ja, men hur mycket tid och kraft kräver den här lösningen? Och hur skulle det vara för mig? Hur skulle jag känna om jag valde den här lösningen? Och vilka konsekvenser skulle den här lösningen kunna få för mig? Både för mig själv, men även för andra. Och att man också då tar det här perspektivet både på kort och på lång sikt.
Just det, ja, det är ju bra så att man inte bara försöker hitta de här snabba, korta.
Ja.
Som tar bort någon typ av oro kanske.
Mm.
Och sen steg fyra är ju helt enkelt att genomföra den lösningen du valt. Och det innebär också att man behöver planera de ingående stegen som krävs då för att ta sig an den här lösningen. Och därefter följa dem. Och det gör inte bara att du vet hur du ska göra, utan det ökar också sannolikheten för att du genomför lösningen. Och även här kan det vara bra att ha en tidsgräns för när varje steg ska vara utfört. Fundera också över hur du ska veta om lösningen fungerat som planerat. Hur ska du liksom utvärdera det här?
Mm. För det är ju nästa viktiga steg, att utvärdera liksom resultatet. För att bli en bättre problemlösare så är det ju just viktigt att, ja, men hur gick det här? Vad blev resultatet av min problemlösning? Kunde jag lösa problemet? Och om det nu inte gick att lösa med den här lösningen som jag hade valt, vad skulle jag kunna göra annorlunda?
Mm.
Ibland kan det ju vara att man faktiskt får gå tillbaka i sin lista.
Precis.
Och prova ett annat alternativ.
Från själva brainstorming-steget där.
Ja, att se, men det kanske funkar bättre att göra på det här sättet istället.
Ja, precis. Just det där brainstorming-steget tycker jag känns väldigt tilltalande. Alltså alla steg är jättebra, framförallt också sen att bryta ner det i så här, hur ska jag faktiskt göra det? Ta mig an den här lösningen. Men att faktiskt få tänka lite fritt och bara tänka så många olika saker som möjligt.
Mm.
Det tror jag kan vara en bra grej, verkligen.
Ja, och inte fastnar. Som du sa, hamna i det här direkt börja analysera och bedöma. Går det här att genomföra? Nej, det här kommer inte gå.
Ja, men precis.
Utan bara så här, slänga ur sig de där förslagen.
Ja, ja. För annars kan jag tänka mig att känslan kan styra ganska mycket där. Just också om man har en tendens att tänka att problemlösningen ändå inte kommer lyckas.
Mm.
Så är det nog lätt att man blir väldigt kritisk till de lösningarna man kommer på.
Mm. Men som sagt, problemlösning, strukturerad problemlösning är bra. Så testa gärna det.
Mm.
Både om du känner igen dig i gadd och oro, men faktiskt även om du inte gör det så skulle jag rekommendera att prova det om du ställs inför problem som känns lite knepiga. Vid gadd är det också vanligt med det som brukar kallas för kognitivt undvikande. Det vill säga att man försöker undvika vissa tankar Och den som har provat att göra det har säkert märkt att det är väldigt svårt. Och forskning har ju också visat att försök till att just trycka undan tankar, det kan faktiskt leda till motsatt effekt. Och det kan leda till det man brukar kallas för stegringseffekten och återstudsningseffekten. Och vad är det då?
Återstudsningseffekten, ja. Nej, men stegringseffekten kan jag berätta i alla fall. Det innebär att när man försöker trycka undan en tanke så kan det leda till att tanken kommer oftare. Och återstudsningseffekten innebär att tanken man försöker trycka undan kan dyka upp oftare. Även efter att man försöker trycka undan en tanke.
Mm.
Så det här funkar ju inte så himla bra, helt enkelt.
Nej. Så att när vi då försöker blockera eller undvika de här ångestväckande tankarna så kan det leda till att fler orostankar poppar upp i huvudet. Så på lång sikt så är inte det här en hjälpsam strategi, även om det kanske fungerar kortsiktigt i stunden.
Ja. Mm. Och nu när vi ändå är inne och pratar om tankar så kan vi passa på att prata lite om katastroftankar, som just var en av lyssnarfrågorna. Och många med ångestproblematik har ju katastroftankar som grund för sin ångest. Sedan så skiljer det ju såklart åt mellan individer. Men att jobbiga tankar, olämpliga impulser och hemska bilder dyker upp för sinnet är ju allmänmänskligt. Och det som gör att det leder till ångest för vissa är ju just det här att det blir mer ihållande. Vi har ju varit inne på det här, att det blir liksom ett förlängt fokus på dessa tankar. Och på bilder som dyker upp.
Mm.
Så att, ja, eller att det just är så som du beskrev, att man undviker tankarna, vilket leder till mer påträngande tankar och mer ofta.
Mm. Och en del kan ju också ha uppfattningen om att tankar, det berättar någonting om verkligheten. Vilket kan göra att just då såna här olämpliga impulser kan kännas extra jobbiga, eftersom att det tolkas som något som personen faktiskt vill göra. Man kan tänka sig, men varför skulle jag tänka det här om jag inte vill göra det här? Till exempel skulle det kunna vara att så här impulsen att det kommer en tanke om man går på en hög bro.
Mm.
Alltså, tänk om jag hoppar ner här nu.
Ja.
Den brukar många kunna känna igen sig i. Och om den här impulsen då skulle tolkas som att det här är faktiskt sant, att det här är en tyder på att jag vill det här, då är det ju inte långt bort att man faktiskt blir rädd för sina egna impulsiva tankar.
Ja, men precis.
Och ytterligare någonting då som kan leda till ångest, det är ju själva rädslan för att få ångest, att drabbas av ångest.
Mm.
Och den här oron brukar man då kalla för en meta-oro.
Mm. Och för att nå förändring som håller och är hjälpsam på lång sikt så behöver man ju utsätta sig för de här situationerna man är rädd för och undviker, och kan på så vis lära sig att hantera det obehag som orostankar leder till. För om man stannar kvar i en oros- eller ångestfylld situation tillräckligt länge utan att göra något alls, så kommer ångesten till slut att gå ner av sig själv. Eller vi också har, eller att man faktiskt lär sig då att så här, man klarar av saker när man då stannar kvar i den här situationen, samtidigt som man ändå också känner ångest.
Mm. Vid exponering för oro, för det är det handlar om här då, när man ska stanna kvar i situationen eller få en ny erfarenhet av att klara av situationen och ha ångest. Men när man då jobbar med exponering vid GAD så brukar man jobba med något som kallas för imaginär exponering.
Mm.
Är det uttalet? Jag tror man säger så.
Imaginär.
Ja.
Imaginär.
Och det handlar alltså om att man tankemässigt får föreställa sig det man undviker.
Mm.
Och ofta när man oroar sig så kanske orostanken dyker upp. Och så, som vi sa, så försöker man så här undvika. Jag vill inte tänka på det här. Och man undviker att kanske tänka så att säga hela tanken. Vilket också resulterar i att tanken dyker upp hela tiden. Men vid imaginär exponering, då utsätter man sig verkligen för den här skrämmande tanken. Och hur ska jag säga, man liksom vecklar ut den fullt ut. Man målar ut den, man följer tanken hela vägen.
Mm.
Man tänker liksom värsta tanken. Och det här gör man ju såklart då på ett strukturerat och planerat sätt, så som man gör vid all typ av exponering.
Mm, precis. Och om man ska sammanfatta lite hur det här går till då, så behöver man ju först liksom identifiera orostema. Vilken rädsla ska exponeringen fokusera på? Ja, men är det här, tänk om det blir turbulens under flygresan? Och då till sin hjälp kan man sedan prova att använda övningen värsta tanken genom att gång på gång besvara frågan. Om min orostanke besannades, vad skulle inträffa sen? Vad skulle det leda till? Och sen fortsätta ställa sig den här frågan tills man inte längre hittar något svar. Och då kan man tänka att man har nått rädslans kärna.
Mm.
Det här är ju väldigt effektfullt.
Ja.
Och något som vi båda två här innan pratade om, att det här har vi faktiskt testat.
Ja.
Eller testat på, ja men använt oss av som en intervention och insats i behandling.
Ja.
Så om man skulle ta då den tanken, gör det du?
Ja, men om tanken då var, tänk om det blir turbulens under flygresan.
Ja, vad är det värsta med det?
Planet skulle krascha.
Men vad är det värsta med det?
Ja, men jag kommer dö och mina barn, nu har jag inga barn, min hund skulle bli utan sin matte.
Okej, och vad är det värsta med det?
Ja, vad skulle det vara då?
Mm. Ja, men då kanske man har nått kärnan.
Mm. Då har man nått dit.
Då har man nått liksom hela vägen ut.
Att jag skulle dö och lämna människor, djur efter mig som
ja.
Inte kunde ta hand om sig själva.
Men precis, och det är väl det man har märkt, att det är sällan man kommer, en person som har GAD kommer ju oftast hela vägen dit.
Mm.
Utan som du sa så börjar man oftast undvika det.
Tidigare.
Tidigare, ja. Man kanske bara kommer till tanken, tänk om det blir turbulens.
Ja.
Tänk om, och sen så börjar man säga nej, 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 nej. Mm. Och så trycker man liksom undan det.
Det blir så obehagligt
ja.
Att tänka det här, att man kanske inte skulle finnas mer och vad som skulle hända då. Eller vad det nu är för något som är ens värsta tanke och rädslans mittpunkt.
Ja, men precis. Mm.
Och när man då har identifierat sitt orostema eller den här värsta rädslan som man känner, värsta oron, då får man faktiskt skriva ner det här. Att man liksom skriver en berättelse kan man väl säga, där man försöker beskriva den här händelsen eller situationen så trovärdigt som möjligt.
Mm.
Och att man försöker använda mycket detaljer, man försöker få med känslor, olika sinnesintryck.
Mm.
Man skriver i nutid och man använder också jag-form och verkligen försöker leva sig in i det här scenariot, i den här händelsen så mycket som det bara går.
Mm.
Och går man i behandling så kan man också få hjälp av sin psykolog här, att man går igenom lite tillsammans och hur man ska göra och så.
Mm.
Och sen när man har gjort det i nästa steg, ja, men då spelar man in det här.
Mm.
Och det här kanske ska ta några minuter när man läser det. Och att man får läsa in det och att man gör det ganska långsamt också så man inte så här skyndar sig igenom.
Ja, precis.
Och sen är det då själva lyssningen på den här inspelningen som blir exponeringen.
Mm.
Och här får man också, egentligen som vid all exponering, att man tränar varje dag.
Mm. För att det ska ge så mycket effekt som möjligt.
Ja.
Mm. Och behandlingen brukar ju avslutas just när det har skett en minskning av symptom. Och man kanske har fått nya strategier och verktyg för att hantera oron. En del kan tänka att nu ska jag aldrig mer känna oro eller ångest, men riktigt så fungerar det ju inte.
Nej.
Utan alla kommer vi under vissa perioder i livet känna både oro och ångest. Och det kan ju också vara helt enkelt funktionellt för oss.
Mm.
Och har man haft den här överdrivna oron länge så är det inte realistiskt eller snällt mot sig själv att förvänta sig att man ska bli helt symptomfri efter liksom en kort tid så.
Nej, så att det handlar ju alltså om att kunna använda sig av de här verktygen som man har lärt sig för att kunna möta svåra situationer i framtiden på ett bättre sätt. Och då kan man ju faktiskt också behöva fortsätta träna liksom regelbundet i sin vardag så man håller de här strategierna och verktygen levande.
Mm.
Och ibland så kan man ju såklart också behöva kombinera den här exponeringsbehandlingen med andra strategier, andra verktyg. Det kan ju vara att man behöver göra avslappningsövningar. Man kanske får träna medveten närvaro. Jag tänker fysisk träning har ju också god effekt på ångest och oro. Så att det kan ju vara ett viktigt inslag i behandlingen. Som vi har pratat om, som du nämnde, det här med medicinsk behandling.
Ja.
Och sen finns ju fler saker man kan göra. Men
precis, men det är väl de viktigaste.
Ja.
Ja, men så sammanfattningsvis för att liksom knyta tillbaka till det är lyssnarfrågorna som vi fått, så kan man väl kort säga att men diagnosen GAD kan ju ställas av en läkare eller psykolog på antingen vårdcentral eller inom psykiatrin. Men att det är ju kanske att föredra att man har både någon typ av läkar- och psykologkontakt för att känna att man har fått en ordentlig liksom, utredning och bra differentialdiagnostisk bedömning. Och ja, men liksom, huvudkriteriet för GAD är ju det här att man ska ha en överdriven oro som är svår att kontrollera och som påverkar ens vardag och liv på ett väldigt negativt sätt. Plus också att man då har något tillägg av de här kroppsliga symptomen. Och att ja, GAD är vanligare hos kvinnor var ju också en sån fråga vi fick. Och när det gäller verktyg så har vi ju gått igenom många. Så här, en bra grej att tänka, vad skulle en person som göra som är tolerant för osäkerhet?
Den frågan är så bra.
Ja, den är jättebra.
Ja.
Att tänka värsta tanken för att komma till roten av och att sen exponera sig för den tanken är också ett väldigt bra verktyg.
Att testa på problemlösning.
En strukturerad problemlösning. Och till att börja kanske också göra en orosdagbok så man faktiskt får lite bild av vad är det jag oroar mig för, vad är det för teman? Är det typ eller oro typ 1 eller oro typ 2 eller både och?
Och sen såklart också att men vänta inte med att söka hjälp. Om du känner igen dig här nu när du har lyssnat och så här, men gud, jag kanske faktiskt har väldigt mycket oro och att den påverkar mig. Så sök hjälp och men vänd dig till din vårdcentral så kan ju de göra en bedömning och hjälpa dig vidare. Men det finns ju också hjälp att få digitalt, till exempel på mindler.se där det finns gäng duktiga och kompetenta psykologer. Här får vi väl säga att ni, vi är inte sponsrade av dem. Även om vi önskade det.
Ja, men precis. Nej, utan vi ser ju att vi vill skapa och bidra med information som vi vet är viktig.
Ja, om att man kan vända sig och få bra hjälp. Och med det tar vi väl och rundar av och som alltid påminna lite om att vi finns ju på Instagram. Facebook också, men kanske lite mer aktiva på Instagram.
Ja.
Och vi säger ju också tack till Ulf Svedlund för att vi får låna hans låt Pianot här i podden.
Och tack till Jenny Segerheim som är våran tekniska hjälte.
Ja.
Som klipper och stöttar oss i allt sånt där som inte vi förstår oss på.
Ja. Så tack till er och tack alla ni som lyssnar och som bara blir fler och fler. Det gör oss så glada.
Ja, verkligen. Ha det så bra.
Ha det bra. Tack.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.